Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Candida Moss bok The Myth of Persecution från 2013 är en populär historisk och religionshistorisk granskning av berättelserna om de första kristna martyrerna. Den utmanar den välkända bilden av att romarriket under 300 år drev en oavbruten, centralstyrd kampanj för att utrota kristendomen. Moss förnekar inte att kristna kunde arresteras, straffas och dödas. Hennes huvudfråga är istället hur omfattande, sammanhängande och historiskt tillförlitlig den traditionella berättelsen faktiskt är. Med texter om martyrer, romers politik och antika ideal om ett ädelt döende visar hon hur senare kristna författare formade minnet av våldet. Boken undersöker också varför dessa berättelser blev så viktiga för kyrkans självbild och hur de kan användas i nutida konflikter. Resultatet är en medvetet provocerande omtolkning, skriven för läsare som vill förstå både den tidiga kyrkan och hur historiska minnen skapas, bevaras och används. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ingen obruten romersk förföljelse under kristendomens första tre sekel. Bokens mest centrala invändning gäller föreställningen om en sammanhängande förföljelse från Jesu tid fram till kejsar Konstantin. Moss menar att den bilden gör romarrikets politik mer enhetlig och mer konsekvent antikristen än källorna tillåter. Kristna kunde absolut drabbas av lokala angrepp, rättsliga processer och perioder av hårdare statliga åtgärder. Men det är något annat än att säga att imperiet under alla år förde ett ständigt krig mot varje kristen. Hon skiljer därför mellan lokala konflikter, enskilda åtal och kejserliga initiativ som omfattade större områden. Den distinktionen förändrar hur ordet förföljelse används. Under exempelvis Decius handlade kravet på offer i hög grad om lojalitet och politisk sammanhållning i en orolig stat, enligt Moss tolkning. Inte nödvändigtvis om att spåra upp kristna som en särskild grupp. Även den stora förföljelsen under Diocletianus behandlas som en verklig men tidsbegränsad och varierande händelse, snarare än bevis för 300 års oavbrutet lidande. Argumentet är alltså inte att våldet var påhittat i varje fall. Det är att den populära helhetsbilden har byggts genom att skilda händelser från olika tider och platser fogats samman till en enda berättelse om ständig utsatthet. För det andra, martyrberättelser läses som litteratur, inte bara som ögonvittnesskildringar. Moss lägger stor vikt vid den litterära formen i martyrtexterna. Många berättelser är skrivna för att undervisa, trösta, skapa förebilder och definiera den rätta tron. Därför kan de inte okritiskt behandlas som moderna protokoll över vad som hände i en domstol eller på en avrättningsplats. Återkommande mönster, som den modige bekännaren, den grymme domaren och den lugna döden inför en publik, visar att texterna också arbetar med igenkännbara ideal. För Moss är stilisering inte automatiskt samma sak som lögn. Men den är ett skäl att fråga vad författaren försöker åstadkomma när texten skrevs och vilka traditioner den bygger på. Senare redaktörer och kyrkliga samlare kunde dessutom bevara, omforma och förstärka berättelser så att de passade nya behov. I boken blir kyrkohistorikern Eusebios särskilt viktig som en person vars historieskrivning bidrog till att ordna äldre minnen i en berättelse om ortodoxins kamp och seger. Moss argumenterar inte enkelt för att alla martyrer är uppdiktade. Hennes poäng är snarare att varje berättelse måste prövas för sig, med uppmärksamhet på datering, genre och överleverans. Det perspektivet flyttar fokus från frågan om man tror på berättelsen till frågan om hur den skapades och vilken funktion den fick. För det tredje, kristna martyrideal byggde vidare på judiska och grekisk-romerska förebilder. En viktig del av Moss analys är att martyrskap inte var ett isolerat kristet påfund. I den antika världen fanns redan berättelser om människor som mötte döden för lagen, filosofin, folket eller gudomliga övertygelser. Hon jämför särskilt kristna motiv med judiska berättelser om Maccabena och med grekisk-romerska ideal om den ädla döden, där Sokrates ett välkänt exempel. Likheterna gäller inte bara att någon dör för en övertygelse. De kan också finnas i sättet döden skildras, i tal inför domare och i tanken att den döendes lugn visar moralisk överlägsenhet. Moss använder dessa paralleller för att kritisera idén att kristen martyrdom var helt unik, både som fenomen och som litterär genre. Samtidigt innebär påverkan inte att kristna berättelser saknar egenart. Kristna författare kunde omforma etablerade motiv kring Kristus, uppståndelsen och kyrkans gemenskap. Bokens skarpa fråga är därför hur man ska förstå originalitet i antik litteratur. Att använda kända former kunde göra ett nytt budskap begripligt för samtidens läsare. Moss framställer detta som ett aktivt kulturellt arbete där kristna skribenter tog välkända berättelsemönster och gav dem en särskild teologisk mening. Därmed blir martyrskapet en del av en bred antik kultur kring övertygelse, ära, lidande och minne. För det fjärde, helgon och martyrer användes för att skapa gränser inom kyrkan. Moss beskriver martyrberättelser som redskap för mer än personlig fromhet. De kunde hjälpa kristna grupper att avgöra vem som räknades som sann troende, vem som hade auktoritet och vilka läror som borde avvisas. En hjältemodig martyr kunde bli en symbol för en viss kyrklig tradition, medan motståndare framställdes som svaga, avvikande eller förrädiska. I denna mening handlar martyrminnet också om makt över historien. Den grupp som definierar vilka döda som ska vördas och hur deras liv ska berättas påverkar gemenskapens gränser i nutiden. Moss kopplar detta till utvecklingen av ortodoxi, där berättelser om lidande och trofasthet kunde ge legitimitet åt vissa biskopar, läror och institutioner. Hon uppmärksammar även att helgonkult och lokala minnesplatser kunde få social och ekonomisk betydelse. En vördad martyr kunde dra till sig pilgrimer, donationer och prestige till en kyrka eller stad. Detta innebär inte att vördnaden bara var cynisk propaganda. För troende kunde berättelserna erbjuda verklig tröst och moraliska ideal, men Moss vill att läsaren ska se att andlig mening och institutionella intressen kan verka samtidigt. Just den dubbelheten förklarar varför berättelser med osäker historisk grund ändå kunde bli så hållbara. De förmedlade inte bara information om det förflutna, utan skapade identitet, gemenskap och religiös auktoritet. Slutligen. Den antika offerberättelsen får följder i dagens språk om religionsfrihet. I bokens senare del knyter Moss den äldre martyrtraditionen till moderna påståenden om att kristna alltid lever under hot. Hon skiljer tydligt mellan verklig religiös förföljelse, som fortfarande förekommer på vissa håll i världen, och ett vidare språkbruk där politisk oenighet eller minskad kulturell dominans beskrivs som förföljelse. Den skillnaden är avgörande för hennes kritik. Om varje motgång görs till ett uttryck för hat mot kristna, riskerar ordet att förlora sin förmåga att beskriva människor som faktiskt fängslas, misshandlas eller dödas för sin tro. Moss menar att minnet av de tidiga martyrerna ibland används för att stärka en känsla av belägring och för att misstänkliggöra meningsmotståndare inom en pluralistisk demokrati. Boken tar därmed upp ett problem som är större än antik historia, nämligen hur offerstatus kan ge moralisk auktoritet i offentliga debatter. Hennes alternativ är inte att avskaffa martyrberättelsernas religiösa betydelse. Hon föreslår istället att de kan läsas som källor till tröst. Eftertanke och etisk vägledning utan att omvandlas till ett bevis för att den moderna omvärlden alltid försöker förgöra kyrkan. Den praktiska uppmaningen är historisk noggrannhet, men också större försiktighet när lidandets språk används i politiska och kyrkliga konflikter. Sammanfattningsvis, The Myth of Persecution passar läsare med intresse för tidig kristendom, romarriket, religionshistoria och hur kollektiva minnen format. Den är särskilt användbar för den som har mött den enkla berättelsen om tre århundraden av oavbruten kristen förföljelse och vill se vilka källkritiska frågor som ligger bakom den. Moss ger läsaren verktyg för att skilja mellan lokalt våld, rättsliga åtal, kejserlig politik och senare litterär bearbetning. Den distinktionen är värdefull långt utanför kyrkohistorien eftersom den visar hur stark identitetsberättelse kan uppstå när minnen, texter och institutionella intressen samverkar. Boken utmärker sig bland översikter om martyrer genom att inte främst återberätta helgonens lidanden eller försvara en given tradition. Istället granskar den hur själva martyrtraditionen har blivit till. Moss kombinerar romersk historia, analys av antika berättelseformer och en diskussion om nutida retorik kring utsatthet. Det gör framställningen både tillgänglig och kontroversiell. Hennes slutsatser har kritiserats, bland annat för att definitionen av förföljelse kan uppfattas som snäv och för att vissa litterära paralleller tolkas långtgående. Just därför lämpar sig boken väl för kritisk läsning och vidare diskussion, snarare än som sista ordet i frågan. Den som vill ha en bekräftelse på traditionella martyrberättelser kommer sannolikt att invända mot mycket. Den som söker en skarp, argumenterande och källmedveten omprövning får däremot en bok som tydligt visar varför historien om de tidiga kristna fortfarande spelar roll. Om du vill stödja Candida Moss, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!